Idag på förmiddagen är vi något fler än vi var igår kväll, så jag måste repetera något lite av det jag sa då. Vi började ju med att konstatera att skrifterna, och då inte minst Psaltaren, handlar i första hand om Kristus. Och det gäller att ha gott spårsinne när man läser psalmerna, för att hitta vittnesbördet om honom. Men jag sa också så här att det finns en förbundstanke i Bibeln som är viktig. Hela frälsningshistorien börjar med att Herren ingår ett förbund med ett folk. Och det betyder att det folkets historia blir Herrens historia, och Herrens liv blir folkets liv. Folket hamnar i Egypten, och Jesus när han föds hamnar i Egypten. Folket är 40 år i öknen, Jesus är 40 dagar i öknen, eller 40 dygn. Judafolket sprids ju ut över jordens yta, och Jesus, som ju så att säga är den store konungen, han borde ju vara heltid i den store konungens stad i Jerusalem. Men han tillbringar också större delen av sin verksamma period i förskingringen. Kan något gott komma från Nasaret? Profeter kommer aldrig från Galileen. Han är ute på vischan, så att säga, på landsbygden, i förskingring. Men när han säger till lärjungarna, se, vi går nu upp till Jerusalem, så motsvarar det Israels folks historia, hur Herren börjar återsamla judarna till löfteslandet. Och det betyder att när vi läser psalmerna, så hittar vi väldigt många psalmer som handlar om en person eller många, ett helt folk, som befinner sig i ett totalt trångmål. Jesus genomgår sin vedermöda. 3 dagar och 3 nätter i jordens sköt. Någon frågade igår hur det där går till när vi alltså begraver Jesus på långfredagens kväll och väcker upp honom på söndag morgon. Och då är svaret detta, att judarna firar inte påsk, så att säga, över en vanlig sabbat. Utan påsken infaller på ett bestämt datum. Den 14 i månaden Nisan. Så att påsken kan för judarna infalla lite hur som helst efter det räknesättet. Ungefär som julafton för oss. Det kan ju vara på en torsdag eller det kan vara på en måndag och så vidare. Så att Jesus är 3 dagar och 3 nätter i jordens sköt. Och till det kommer ett halvt dygn då han pinas till döds. En tid, tider och en halv tid. Det är det mått som är utsatt för judafolkets vedermöda i tidens slut. Och det svarar alltså emot Jesu vedermöda. Vi ska nu läsa om Jesu vedermöda i Gamla testamentet, i Psaltaren. Och kanske den mest informativa psalmen är den 22:a psalmen. Men jag kan också nämna för dig, vi hinner inte läsa det nu på förmiddagen, att det finns en spegelbild av den 22:a psalmen i psalm nummer 35. Den handlar i långa stycken om precis detsamma. Men det kan du bara anteckna om du har lust att läsa senare. Vi ska läsa den 22:a psalmen nu. För sångmästaren efter morgonrådnadens hind, den psalm av David. Min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Likaså om natten, men jag får ingen ro. Och dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du räddade dem. Till dig ropade de och blev hjälpta. På dig förtröstade de och kom inte på skam. Men jag är en mask och inte en människa. Till vanära bland män, föraktad av folket. Alla som ser mig smäda mig. De spärrar upp munnen, de skakar huvudet. Befall dig åt Herren, han må befria honom, han må rädda honom, ty han har ju behag till honom. Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad alltifrån moders skötet. Du är min Gud alltifrån min moders liv. Var inte långt ifrån mig, till nöden är och det finns ingen hjälpare. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupska och rytande lejon spärrar man upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som utgjuts, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt liv. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva. Min tunga häftar vid min gom och du lägger mig i dödens stoft. Du hundar omger mig, de ondas hop har kringränt mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben, de skådar därpå och de ser med lust på mig. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte fjärran. Du, min starkhet, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap. Ja, du bönhör mig och rädda mig undan vildoxarnas horn. Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom alla Jakobs barn och bäva för honom alla Israels barn. Ty han föraktade inte den betrycktes elände och höll det inte för en styggelse. Han dolde inte sitt ansikte för honom och när han ropade lyssnade han till honom. Genom dig ska min lovsång ljuda i den stora församlingen. Mina löften får jag infria inför dem som fruktar honom. De ödmjuka ska äta och bli mätta. De som söker Herren ska få lova honom, ja, era hjärtan ska leva i vinnerliv. Alla jordens ändar ska betänka dig och omvända sig till Herren. Hedningarnas alla släkter ska tillbe inför dig. Ty riket är Herren, så han råder över hedningarna. Ja, alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska knäböja alla de som måste fara ned i graven, de som inte kan behålla sin själ vid liv. Kommande ättled ska tjäna honom. Man ska berätta om Herren för ett annat släkte. Man ska träda upp och förkunna hans rättfärdighet. Ja, bland folk som ska födas, att han har gjort det. Detta är Jesu vedermöda. Det är inte folkets. Ty folket står omnämnt här. I sjunde versen så står det så här. Jag är en mask och inte en människa, till vanära bland män, föraktad av folket. Här står det bestämd form singularis. Och nu är det så i hebreiskan att där finns det två ord som båda betyder folk. Dels ordet am och för det andra ordet goj. Båda orden används i Bibeln om Israels folk. Men grundregeln är denna att goj eller gojim, som det heter i pluralis, används om alla andra folk. Det vill säga, det brukar översättas till svenska med ordet hedningar. Ibland står det folkslag i vår svenska översättning. Då står det gojim som regel. Och det, med det menas alla andra folk. Ordet am betyder också folk, men det finns en valörskillnad i hebreiskan. Så att ordet am är något väldigt personligt. Det är ett folk man har relation till. Vi skulle kunna översätta det lite enkelt, mitt folk. Förbundsfolket, om du så vill. Och därför används ordet am som regel om Israels folk. Och det ordet används här. Jag är till vanära bland män, föraktad av mitt folk. Detta är Jesu vedermöda. Det är ju därför inte så märkvärdigt att han själv ropar när han hänger på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Nu går den salmen i uppfyllelse. Det här är ju en psalm som handlar om en man i yttersta nöd. Och han gör ett löfte. Han ropar till sin himmelske fader och gör ett löfte. 21 versen. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap. Ja, du bönhör mig och räddar mig undan vildoxarnas horn. Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Rädda mig så ska jag förkunna ditt namn. Och så kommer det lite längre ner i den 26 versen. Genom dig ska min lovsång ljuda i den stora församlingen. Mina löften får jag infria inför dem som fruktar honom. Jesus gör ett löfte till Fadern. Rädda mig så skall jag förkunna ditt namn. Och vad kommer det då att leda till? Att han blir räddad och förkunnar Faderns namn. Genom att utgjuta den heliga ande över allt kött. Vad leder det till? Jo, det leder till att det som söker Herren, som det står i 27 versen, ska få lova honom. Ja, era hjärtan ska leva evinnerligen, i evighet. Här utlovas nu evigt liv. Och så kommer en sak till att bli, så att säga, konsekvensen av detta. 28 versen. Alla jordens ändar skall betänka det och omvända sig till Herren. Hedningarnas alla släkter, här har vi Gojim. Hedningarnas alla släkter ska tillbe inför dig. Ty riket är Herrens och han råder över hedningarna. Det här kommer bland annat att leda till att förbundet inte längre blir en angelägenhet bara för Abrahams ättlingar efter köttet, så att säga. Utan nu kommer alla de andra folken att få sin chans att räknas till förbundets folk. Och till alla utlovas nu ett evigt liv. Vi ska bläddra till den 116:e salmen. Den ingår i en grupp av salmer som läses eller sjunges i anslutning till det judiska påskfirandet. Matteus skriver i sitt evangelium, när man firat nattvardsmåltiden, så står det att när de hade sjungit lovsången gick de ut i ett seman. Lovsången, det är nu psalmerna 113-118. Så denna 116:e psalmen som vi nu ska läsa, den ingår i detta påskfirande och lästes eller sjöngs av Jesus och lärjungarna innan de gick ut i Getseman. Jag har Herren kär, ty han hör min röst och mina böner. Ja, han har böjt sitt öra till mig, i hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omvärvde mig och dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse, men jag åkallade Herrens namn. Ack, Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig och Gud är barmhärtig. Herren bevarar det enfaldiga. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd nu åter till din ro, min själ, till Herren har gjort väl mot dig. Ja, du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska få vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, ty därför talar jag. Jag som var storligen plågad, jag som måste säga i min ångest, alla människor är lögnaktiga. Hur ska jag löna Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria åt Herren mina löften. Ja, i hela hans folks åsyn. Dyrt aktad i Herrens ögon är hans frommas död. Ack Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Dig vill jag offra lovets offer och Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria åt Herren mina löften, ja i hela hans folks åsyn, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja. När vi läser nu om Jesu vedermöda, så tecknas den delvis i ganska dunkla termer. Här är nu en man som åtminstone är väldigt starkt hotad till livet. Dödens band omvärvde mig. När man läser det så kan man undra, dog han eller dog han inte? Ja, dödsrikets ångest grep mig. Men på något sätt blir han räddad från döden. Han blir inte räddad från att dö, utan här är det ju egentligen Jesu död och uppståndelse som tecknas i dessa dunkla bilder. Och det är naturligtvis medvetet. I hebreiskan finns det ett underfundigt ord som heter mashal. Det betyder både profetiskt tal och gåtfullt tal på samma gång. Och det här är ju lite grann av en gåta som det inte är meningen att man ska lösa i förväg, men som man ska kunna se fullbordad när det hela är klart. Jag vill infria åt Herren mina löften i hela hans folks åsyn. Vi ska titta lite grann på det här med löften. För i Bibeln finns det ingenting som heter att lova runt och hålla tunt. Utan ett löfte är en ytterst helig företeelse. Vi ska gå till fjärde Mosebok, till det 30:e kapitlet. Fjärde Mosebok 30. Och så ska vi börja med att läsa andra och tredje verserna. Och Mose talade till Israels barns stamhövdingar och sa: detta är vad Herren har befallt. Om någon gör ett löfte åt Herren eller svär en ed genom vilken han förbinder sig till återhållsamhet i något avseende, så ska han inte sedan bryta sitt ord. Han ska i alla avseenden göra vad hans mun har talat. Det här är ju inga märkvärdigheter. Lovar du Gud något så bör du hålla det, annars är du dum. Och predikaren säger i sin bok att innan du avger ett löfte till Herren så bör du betänka dig noga. Det är bättre att inte ge löften till Herren än att avge ett löfte och inte hålla det. Men så är det så här att efter den tidens synsätt på ett äktenskap så kan mannen lösa kvinnan från hennes löften. Vi ska titta lite grann, vi hoppar till 11:e versen. Och om en kvinna i sin mans hus gör ett löfte eller med ed förbinder sig till återhållsamhet i något avseende, och hennes man hör det men inte säger något till henne om det, inte säger nej till henne, så ska alla hennes löften ha gällande kraft och alla hennes förbindelser till återhållsamhet ska ha gällande kraft. Men om hennes man upphäver dem samma dag han hör dem, då ska allt som hennes läppar har talat vara utan gällande kraft, det må nu vara löften eller någon förbindelse till återhållsamhet. Hennes man har upphävt dem, därför ska Herren förlåta henne. Åt alla hennes löften och åt alla hennes edliga förbindelser till att späka sig kan hennes man ge gällande kraft, och hennes man kan också upphäva dem. Men om hennes man inte före påföljande dags ingång säger någonting till henne om det, så ger han gällande kraft åt alla hennes löften och åt alla de förbindelser till återhållsamhet som vilar på henne. Han ger dem gällande kraft genom att han inte säger något till henne om det samma dag han hör dem. Men om han upphäver dem först någon tid efter att han har hört dem, då kommer han att bära på hennes missgärning. Dessa är de stadgar som Herren gav Mose angående förhållandet mellan en man och hans hustru, och angående förhållandet mellan en fader och hans dotter, medan denna ännu är ung och vistas i sin faders hus. Förbundet mellan Jesus och Israel liknas ju vid ett äktenskap, där Herren är mannen och Israel är kvinnan. Och kvinnan förbinder sig nu inför Gud att leva i lydnad. Och så bryter hon löftet. När Jesus kommer och liksom meddelar syndernas förlåtelse till Israels hus, så löser han ju folket från löftet och tar därmed på sig folkets missgärning. Det här ordet missgärning, det är också det ett lite speciellt ord. Avon heter det på hebreiska och betyder en skuld som också kan gå i arv. En skuld som inte har med skuldkänslor att göra, utan som, ja, en orenhet som måste på något sätt bringas bort om folket ska kunna få läkedom, och som alltså kan tas över om mannen upphäver löftena som en kvinnan har gjort först efter en tid. Så är det han som får bära konsekvensen och inte hon. Detta är lagarna om löften. Vi förstår att Jesus kan ta över sitt folks missgärning. Men hans löfte är ju ett löfte också emot fadern. Jag skall förkunna ditt namn i den stora församlingen, läste vi i Psaltaren 22. Och det blir alltså när evangeliet går ut till hedna folken. Vi ska bläddra till den 40:e psalmen. Stadigt hoppades jag på Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han drog upp mig ur dödsriket, Detta är Jesu död och uppståndelse. Jesu vedermödade. Han ställde mina fötter på en klippa. Han gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det ska många se och bli häpna och skall förtrösta på Herren. Det detta att Jesus uppväcks från de döda, det väcker förtröstan hos dem som ser det. Säller den man som sätter sin förtröstan till Herren och inte vänder sig till den som är stolta och viker av i lögn. Stora är de under du har gjort, Herre min Gud, och de tankar du har tänkt för oss, det är ingenting likt. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men det går inte att räkna. I slaktoffer och spisoffer har du inte behag. Öppna öron har du givit mig, brännoffer och syndoffer begär du inte. Därför säger jag, se, jag kommer, i bokrullen är skrivet vad jag skall göra. Att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta. Jag bådar glädje. Jag förkunnar din rättfärdighet i den stora församlingen. Se, jag tillsluter inte mina läppar. Du, Herre, vet det. Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta. Om din trohet och din frälsning talar jag. Jag förtiger inte din nåd och din trofasthet för den stora församlingen. Du, Herre, ska inte tillsluta din barmhärtighet för mig. Din nåd och din trofasthet må alltid bevara mig. Om vi nu går tillbaka till den 22 salmen igen, ska vi titta lite grann där. Tjugofjärde versen. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn, och bäva för honom, alla Israels barn. Ty han föraktade inte den betrycktes elände och höll det inte för en styggelse. Han dolde inte sitt ansikte för honom, och när han ropade lyssnade han till honom. Nu handlar det ju om på vilket sätt det här griper in i våra liv. Praktiskt. Jesus infriar sina löften. Och löser oss så att säga från våra löften. Han tar över vår missgärning. Och sedan kommer då uppmaningen. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn. Ty när vi grips av tacksamhet över det han har gjort, så förvandlas våra liv. Ingenting förvandlar oss som tacksamhet. Och det betyder att vi blir lösta från att uppfylla löftena. Ty att uppfylla löftena förvandlar inte oss själva. Men när vi blir lösta från att uppfylla löftena, så fylls vi med tacksamhet. Och tacksamheten förändrar oss på ett sätt som uppfyllandet av löftena aldrig kan göra. Det är rättfärdiggörelse genom tro istället för rättfärdiggörelse genom gärningar. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn, och bäva för honom, alla Israels barn. 50:e salmen. Verserna 14 och 15. Nej, offra lovets offer åt Gud, så skall du få infria dina löften till den högste. Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du ska prisa mig. Psalm 50, vers 14 och 15 var det. Tidigare har det talats om offrandet av tjurar och bockar och kalvar och så vidare. Och så talas det nu om ett offer som är, så att säga, för mer. Ett som leder längre. Att offra lovets offer åt Gud. Ty då ska du få infria dina löften till den högste, står det. Och det förunderliga är ju att när Gud löser oss från våra löften till honom, så blir det möjligt för oss att infria våra löften till honom. När han befriar oss från tvånget att leva rättfärdigt, så blir vi så tacksamma så vi kan leva rättfärdigt. Det är ju det här som alltid liksom snurrar runt lite grann i skallen för oss. Vi har alltid svårt att få med båda bitarna i denna goda cirkel, utan det brukar bli en halv cirkel av något slag. Offra lovets offer åt Gud, så ska du få infria dina löften till den högsta. 65:e salmen. För sångmästaren en psalm, en sång av David. Gud, dig lovar man i stillhet i Sion, och till dig får man infria löfte. Du som hör bön, till dig kommer allt kött. Mina missgärningar var mig övermäktiga, men du förlåter våra överträdelser. Säll är den som du utväljer och låter komma till dig, så att han får bo i dina gårdar. Må vi få mätta oss med det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel. När vi blir lösta från våra övermäktiga missgärningar, och alltså blir lösta från skulden över att inte ha infriat några löften, så får vi hjälpen att infria våra löften. Lagen blir ju inte avskaffad. Den blir möjliggjord. Det är ju hela tiden Nya testamentets förkunnelse. Och att vi har lite svårt att få plats med det här i våra små skallar, det må ju vara oss förlåtet. Kanske det med. Det här är ju sånt som bara finns korta stunder i vårt medvetande som regel. Vi ska gå till den 69:e salmen. Och också här läsa om Jesu vedermöda. För sångmästaren efter liljor av David. Fräls mig Gud, ty vatten tränger mig in på livet. Jag har sjunkit ned i djup dy där ingen botten är. Jag har kommit i djupa vatten och svallet vill fördränka mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är förtorkad, mina ögon försmäktar av väntan efter min Gud. Flera än håren på mitt huvud är det som hatar mig utan sak. Många är det som vill förgöra mig, det som är mina fiender utan själ. Vad jag inte har rövat, det måste jag betala. Du, o Gud, känner min dårskap, och mina skulder är inte gömda för dig. Låt inte i mig dem komma på skam som hoppas på dig, Herre, Herre Sebaot. Låt inte i mig dem bli till skam som söker dig, du Israels Gud. Ty för din skull bär jag vanära, för din skull höljer blygsel mitt ansikte. Främmande har jag blivit för mina bröder och en främling för min moders barn. Ty nitälskan för ditt hus har förtärt mig, och dina smädares smädelser har fallit över mig. Jag grät, ja, min själ grät under fasta, men det blev mig till vanära. Jag klädde mig i sorgdräkt, men jag blev för dem ett ordspråk. Och mig tasslar de när de sitter i porten, i dryckeslag gör de visor om mig. Men jag kommer med min bön till dig, Herre, i behaglig tid, genom din stora nåd, och Gud, Svara mig i din frälsande trofasthet. Rädda mig ur dyn så att jag inte sjunker ner. Låt mig bli räddad från dem som hatar mig och från det djupa vattnet. Låt inte vattensvallet dränka mig eller djupet uppsluka mig, och låt ej graven tillsluta sitt gap över mig. Svara mig, Herre, till goda din nåd. Vänd dig till mig efter din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd. Skynda att svara mig. Kom till min själ och rädda henne. Befria mig för mina fienders skull. Du känner min smälek, min skam och vanära. Du ser alla mina ovänner. Smälek har krossat mitt hjärta så att jag är vanmäktig. Jag väntade på medlidande, men där var inget, och på tröstare, men jag fann ingen. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Det brukar vi sluta läsa. Så säger vi att resten av salmen handlar inte om Jesus. Men det är fusk. Vi måste kunna läsa hela salmen, annars får det vara. Så vi fortsätter att läsa. Må deras bord framför dem bli till en snara och till ett giller, bäst de går där säkra. Må deras ögon förmörka så att de inte ser, gör deras höfter vacklande alltid. Utgjut över dem din onåd och låt din vredes glöd hinna upp dem. Må deras gård bli öde, ingen må finna som bor i deras hyddor, eftersom de förföljer dem som du själv har slagit och ordar om hur det plågas som du har stungit. Låt dem gå från missgärning till missgärning och låt dem inte komma till din rättfärdighet. Må de utplånas ur de levandes bok och inte bli uppskrivna bland de rättfärdiga. Men mig som är betryckt och plågad, mig ska din frälsning och Gud beskydda. Jag vill lova Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse. Det ska behaga Herren bättre än någon tjur och något offerdjur med horn och klöva. När de ödmjuka ser det ska de glädja sig. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. Ty Herren lyssnar till de fattiga och föraktar inte sina fångna. Må himlen och jorden lova honom, havet och allt vad som rör sig där i. Ty Gud ska frälsa Sion, han ska bygga upp Judas städer, man ska bo i dem och besitta landet. Hans tjänares barn ska få det till arvedel, och det som älskar hans namn ska bo i det. Här i den senare delen av salmen talas det om Israels folks förskingring och återsamlande. Må deras gård bli öde, ingen må finnas som bor i deras hyddor. Nu skingras folket ut. Men samtidigt med ett löfte, Gud ska frälsa Sion, han ska bygga upp Judas städer, man ska bo i dem och besitta landet. Jesu vedermöda, så att säga, lägger grunden för folkets vedermöda. Folket kommer att förskingras och på något sätt utsättas för de andra folkens fiendskap på samma sätt som han utsattes för folkets fiendskap. Det är ingen ursäkt för hedningarna och minst av allt för den kristna kyrkan för alla de förföljelser mot Israels folk som kyrkan och hedna folken har utfört och utför än idag. Det finns ingen undanflykt. Gud bara låter Israels folk utsättas för de andra folkens syndfullhet. Vi ska bläddra tillbaka nu till den grupp av psalmer som ingick i påskfirandet och läsa den 113:e psalmen. Halleluja, lova ni Herrens tjänare, lova Herrens namn. Välsignat vara Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång må Herrens namn vara högt lovat. Herren är hög över alla folk. Hans ära når över himmelen. Ja, vem är Herren vår Gud? Han som sitter så högt. Han som ser ned så djupt. Ja, vem i himlen och på jorden? Han som upprättar den ringe ur stoftet. han som lyfte den fattige ur dyn för att sätta honom bredvid furstar, bredvid sitt folks furstar. Han som låter den ofruktsamma hustrun sitta med glädje som moder, omgiven av barn. Halleluja. Det här är en förunderlig psalm och den är ganska dåligt översatt. Vem är som Herren vår Gud, han som sitter så högt, han som ser ned så djupt? Ja, det låter ju som om, som, ja, ni vet såna här riktigt fina satellitkameror som sitter så vansinnigt högt men har en sån skärpa i avbildningen som man kan se getstigarna på Himalaya och sånt här. Det låter ju så. Gud sitter på mycket långt avstånd, men han har starka kikare. Och så står det inte i hebreiskan. Han som är så högt upphöjd. Ja. Men han som ödmjukar sig så djupt. För att inte bara se, titta efter, så att säga, utan det hebreiska ordet betyder också att förse, att ge ut. Han som ödmjukar sig för att kunna förse oss med det vi behöver. Han var till i Guds gestalt, men vakade inte över jämlikheten med Gud som ett byte, utan ödmjukade sig och blev lydig in till döden. Det här är alltså en ren parallell till Filipperbrevets andra kapitel. Fast i Gamla testamentet. Här står ordagrant nästan samma sak. Det skulle inte förvåna mig om när vi möter Paulus en dag, han säger att ja, visst, Kristushymnen i Filipperbrevet, den plankade jag ur 113 psalm. Det är inte otänkbart. Vi får se. Han upprättar den ringe ur stoftet och han lyfter den fattige ur dyn. För att sätta honom bredvid furstar. De där furstarna är också en skojiga figurer. Därför att det hebreiska ordet betyder både förste och frivillig. Och nu knakar i skallen, hur i all sin dag kan det göra det? Jo, vi får tänka oss den tidens samhällsskick. Försten kunde göra vad han ville, men det kunde inte någon annan göra. Försten är den som har en fri vilja. Och det förunderliga med tacksamheten som jag talade om nyss, det är ju detta att när vi grips av tacksamhet så gör vi det goda av fri vilja. Det är det enda tillstånd där vi verkligen önskar göra det goda. Inte därför att det är plikt, inte därför att det är teoretiskt sett bra och riktigt och kanske till och med Gud gillar det, utan därför att vi önskar det alldeles själva, och vi skulle önska det även om det inte var någon plikt. Vi har fått en fri vilja. Han sätter oss bredvid furstar. Ja visst, den tacksamme är som en furste. Inte genom att han kan göra precis vad som helst, och inte heller därför att han gör det, utan han är en furste i ordets verkliga mening. Han gör det som är rätt och det som är gott, men det är ingen som tvingar honom. Han sätter honom bredvid furstar, bredvid sitt folks första. Hans folk ska bli en samling av första. Fint. Han låter den ofruktsamma hustrun sitta med glädje som moder, omgiven av barn. andra ställen i Bibeln. Vi ska gå till Jesaja, till det 54 kapitlet. Där möter vi henne igen. Och där har någon smugglat in rubriken Herrens kärlek till Israel. Och det är en bra rubrik i sammanhanget. Jesaja 54 kom ju omedelbart efter Jesaja 53, som bekant. Inte bara för att ni ska hitta det i Bibeln, utan för att det här liksom hör ihop med Jesu försoningsverk över Israels folk. Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har blivit moder. Ty den ensamma ska ha många barn, fler än den som har man, säger Herren. Vidga ut platsen för din hydda, låt spänna ut tältet under vilket du bor och spar inte. Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar fastare. Ty du ska utbreda dig både åt höger och åt vänster, och dina avkomlingar ska ta hedningarnas länder i besittning och återbefolka ödelagda städer. Frukta inte, ty du ska ej komma på skam. Blygs inte, ty du ska ej bli utskämd. Nej, du ska få glömma din ungdoms skam, och ditt änkestånds vanära ska du inte mer komma ihåg. Ty den som har skapat dig är din man, han vilkens namn är Herren Sebaot, och Israels heliga är din förlossare, han som kallas hela jordens Gud. Ty som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades du av Herren. Sin ungdomsbrud vill någon förskjuta henne, säger din Gud. Ett litet ögonblick. Härlighet vill jag åter församla dig. I min översvallande vrede dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig. Men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din förlossare. Det är så som jag gjorde vid Noas flod, så gör jag också nu. Som jag då svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag också nu att jag inte mer ska förtörnas på dig eller straffa dig. Ja, men bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika ifrån dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger Herren, din förbarmare. Du arma som har blivit så drabbade av stormar utan att få någon tröst. Se, med spetsglans vill jag nu mura dina stenar och ge dig grundvalar av safirer. Jag vill göra dina tinnar av rubiner och dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. Och dina barn skall alla bli Herrens lärjungar, och stor frid ska dina barn då ha. Och i detta ligger ju att de dödas uppståndelse skall så att säga totalt förändra bilden. Men det ska också bli så att när Herren förlåter Israels folk, så grips det folket av tacksamhet. Och när Israel förlåter hedna folken, så kommer de folken att gripas av tacksamhet. Och då kommer vi fram till det historiens slutpunkt, som återges i den 47:e psalmen. Den psalmen är en psalm av Koras söner. Och den ingår i en grupp av psalmer som börjar med nummer 42 och som slutar med psalm nummer 49. Psalm 42, 43 och 44, vi ska läsa 44:an ikväll, i dess vedermöda. Israels folk under förskingringen. Men nu har vi kommit, så att säga, bortanför det. 47:e psalm. För sångmästaren av Koras söner en psalm. Klappa i händerna, alla folk. Höj jubel till Gud med fröjderop. Ty Herren är den högste. Fruktansvärd är han, en stor konung över hela jorden. Han tvingar folk under oss och folkslag under våra fötter. Han utväljer åt oss vår arvedel, Jakobs hans älskades stolthet, Sela. Gud har farit upp under jubel, Herren under basuners ljud. Lovsjung Gud, lovsjung, lovsjung vår konung, lovsjung. Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom en sång. Gud är nu konung över hedningarna, Gud har satt sig på sin heliga tron. Folkens yppersta har församlat sig till att bli ett Abrahams Guds folk. Ty Gud tillhör det som är jordens sköldar, högt är han upphöjd. Fjärde versen ska nu inte förstås i imperialistiska termer. Han tvingar folk under oss och folkslag under våra fötter. Det är Israels folk som talar här. Men den som blir tacksam underordnar sig frivilligt den han tackar. Och Israels folk kommer vid historiens slut att ha varit mer plågat än något annat folk. Mer hatat och mer förföljt. Och när det folket förlåter de andra folken för dess hat, deras hat, så kommer de andra folken att underordnas Israel. Inte imperialistiskt utan av fri vilja. Han gör oss alla till första. Folkens yppersta har församlat sig till att bli ett Abrahams Guds folk. Folken, hedna folken, Gojim, har nu församlat sig för att så att säga ingå i ett förbund med Guds egendomsfolk. Och Herren är nu konung över hela jorden. Vi kanske ska sluta i 53 kapitlet hos Jesaja. Tionde versen. Jesaja 53:10. Det behagade Herren att slå honom med sjukdom. Om hans liv så blev ett skuldoffer, då skulle han få se avkomlingar och länge leva. Och Herrens vilja skulle genom honom ha framgång. Ja, av den vedermöda hans själ har utstått ska han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap ska han göra många rättfärdiga. Han, den rättfärdige, min tjänare, genom att han bär deras missgärningar. Därför skall jag tilldela honom hans lott bland de många, och med talrika skaror ska han få utskifta byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland överträdare, han som bar mångas synder och bad för överträdarna. Låt oss be. Herre, du som har bestämt att barn ska födas med vedermöda. Du har också bestämt att hela skapelsen ska födas till ett nytt liv. Herre, vi har läst om din vedermöda. Och allt vad den har gett åt oss. Av liv. Av frihet. Herre, öppna våra ögon så att vi kan offra lovets offer. Så att vi kan komma till dig i tillbeden. Att vi kan se hur stort det här är. Hur väldigt och fantastiskt. Herre, vi har blivit så vana vid det här att vi häpnar inte längre. Vi bävar inte längre inför det. Och tacksamheten har torkat ut till små rännilar. För att kanske en gång i våra liv har varit en bred och mäktig flod. Låt då tacksamheten åter växa här. Hjälp oss att åter offra lovets offer. Så att vår vilja kan bli fri. Så att vi kan vara de första du har kallat oss att vara. Och på det sätt som du har ämnat. Inte i hårdhet, maktfullkomlighet. Utan i ödmjukhet, i fattigdom och tacksamhet. Herre, hjälp oss att se likheten mellan gamla testamentet och nya testamentet. Att upptäcka de på olika sätt beskriver samma verklighet. Lovad vare du, Herre, för ditt ord. Sänd oss din ande så att vi kan läsa och förstå. Amen.